Det här är Nordegren i P1.
Ja, välkomna och välkommen min bisittare Louise Epstein.
Hej!
Spanien ska nu få mellan 1 000 och 2 000 miljarder kronor i bankstöd. Och Grekland kanske är goodbye till eurosamarbetet efter valet. Och kanske hela EU är på väg utför. Finns det något positivt i detta?
Det här är ju en jättesvår fråga som jag ska svara på direkt här när jag kommer in i studion. Alltså, kanske det positiva är ju kanske, men då krävs det att allihopa har en filosofisk sida också, att de ska fundera lite på vad är syftet med Europa, hur samarbetar vi och vad var egentligen tanken från början med EG som det hette för länge sedan. Mm.
Du förstår att jag stötte på den förre Norden-korrespondenten Bengt Lindroth i lördags. Och han har skrivit en ny bok och han sa sådär lite, nästan lite uppåt sådär, att om EU-samarbetet nu havererar så kommer Norden-samarbetet att få en renässans.
Ja, det tänkte jag först att det var dit du ville komma, men så tänkte jag ska inte säga det.
Ja, varför ska du inte säga det? Du anade detta?
Jag anade, för att det finns ju de som hoppas på Norden. Det gör ju han Gunnar Wetterberg också. Han hoppas ju jättemycket på Norden.
Det har varit Gunnar Wetterberg och Bengt Lindroth och så några stofiler där i föreningen Norden. Men annars har det inte varit, det har inte varit liksom en het fråga.
Nej, man försöker ju ibland, men det blir ingen riktig action där.
Nej.
Men jag tror Norden är kanske lite för litet också.
Ja, för att vi är ganska stora ändå.
Jo, men om det ska handla om att det ska vara frihandel och fri rörlighet, det har vi ju redan i Norden.
Jo, men vi har ganska lika politiska system och sånt där.
Ja, och så finns det en del skillnader också. Det är längre dödsrunor på Island.
Ja. Det har väl knappast undgått någon att det är dags för Sveriges premiärmatch mot Ukraina i fotbolls-EM ikväll, Louise. Kommer du att kolla?
Det är självklart.
Ja. Det känns ju som att merparten av Sveriges befolkning kommer att bänka sig i sofforna och heja på våra blågula spelare. Det är bara ett litet problem. Vet du vad det är?
Att det är samma färg på flaggan, men då brukar man ju ha ett extra matchställ så att man kan byta.
Ja, men det var det vi tänkte utreda. För att även Ukrainas spelare är ju blågula och de har nästan samma, vad heter det, färgkoder på den blå och den gula färgen. Kanske vi riskerar ett liknande scenario som i den svenska matchen mellan Syrianska och Häcken i april i år, då det lät så här.
Någonting ska tydligen hända, någonting har hänt. Ja, det är tröjorna, precis. Man blåser av här för att, som jag var inne på inledningsvis, domare inte kan se skillnad på spelarna. Nu ska vi se vad vi får för dräkter istället. Nu kommer det på något svartvitt här. Det kanske man skulle ha tänkt på redan från början.
Tobias Mattsson, elitdomare, och jag dömde matchen Syrianska Häcken.
Och vad var det som hände där egentligen?
Ja, grejen var att innan matchen så lämnade lagen in sina matchställ och sen så granskade vi dem. Och i det här fallet så tyckte vi att det var så bra ut i omklädningsrummet. Men när vi kom ut till match så låg solljus på så mycket så att det blev väldigt grötigt. Så att vi hade svårt att se skillnad på dem. Så att vi gjorde ett break där och vi bytte tröjor på bortalaget.
Och sen så var det fler som fick byta tröjor också?
Precis. Det visade sig att målvakten i hemmalaget hade ju samma tröjfärg som bortalagets nya ställe. Så målvakten fick också byta till ett annat ställe. Det stämmer.
Hur vanligt är det här?
Ja, det är inte alls vanligt. Normalt sett så ska vi ju välja klädsel på lagarna som är så avvikande så att vi inte ska ha några problem att se skillnad på det. Men det kan ju hända ibland att bortaställen har en sån blandning som är exakt samma som hemmalaget, men att exempelvis vit tröja, blå strumpor mot bortalagets vita strumpor och blå tröja. Den blandningen då blir väldigt grötig så att man har lite problem. Och då kan man lösa det så fall innan matchen. Eller så kan man lösa det som vi gjorde nu efter matchen hade börjat.
Ja, vi hörde alltså den allsvenska domaren Tobias Mats som berättar om tröjförvirringen i allsvenskan tidigare i år. Och det kan alltså vara problematiskt med den här låten. Ja, finns det någon risk att lagen blandas ihop ikväll, Staffan Stjärnholm på Svenska fotbollsförbundet?
Nej, det gör det inte faktiskt. Det kan ni väl lugna för.
Och hur kommer Sveriges respektive Ukrainas direktör att se ut?
Det är Ukraina som är hemmalag, så de spelade sin ordinarie som i det här fallet idag är helgult. Gult från topp till tå. Och vi spelar i vårt bortaställ som är mörkt marinblått från topp till tå. Så har vi en bred gul diagonalgående rand på bröstet på tröjan.
Och hur bestäms det här? Och vem är det som bestämmer det?
Det är UEFA i det här fallet. Och en så pass stor turnering som EM, så redan när man skickar ut regulations för turneringen så är redan där UEFAs föreslagna val på direkt angivet. Då med vetskapen om vilka hemma, borta ställ och ytterligare reservställ som lagen har då.
Gäller fortfarande den här gamla principen när det bara fanns svartvit tv, att man ska kunna se skillnad även i svartvit television?
Huruvida det ska ju gå att se skillnad
på spelarna, från de olika lagen, att skilja lagen.
Ja, man tar ju naturligtvis hänsyn till tv, men om man specifikt tar hänsyn till svartvit fortfarande, det är högst osäker på det. Men grundprincipen är att, precis som Tobias Mattsson var inne på, att det ska synas skillnad för såväl spelare som funktionärer och publik, och därigenom också tv-publik.
Men är det bara mot Ukraina som Sverige kommer att vara tvunget att använda borta stället?
Jag ska ta en snabb kik här. Vi har, jag tror att vi är hemmalag. Vi är hemmalag mot England. Och vi är, ska vi se, match 3 mot Frankrike.
Hur bestäms det då?
Ja, vem är hemma och vem är borta när alla är borta?
Det är så att när man gör upp ett spelordning för turneringen, och sen så när turneringen lottas, när Sverige lottades in i den här gruppen, så var man också fastställd redan där att i matchordningen, så att man petades in på respektive ställe i matchordningen, och det betyder att man har bortalag i första, hemmalag i andra, och jag tror att vi är hemmalag även i tredje matchen om jag minns det.
Ja, alltså Sverige måste byta färg från gul till blått, men frågan är vad det här har för betydelse. Hallå, Carl Ryberg, psykolog och färgforskare.
Hejsan.
Har spelarnas färger någon betydelse?
Ja, jag visste det.
Hur då? Berätta.
Ja, det går tillbaka på gamla turnéspel, alltså redan på medeltiden hade man de här dräkterna som sedan var militärdräkter, och nu slåss folk heller på fotbollsplanen, de slåss i turnéspel. Så att det är symboler, det är nationella symboler, och människor identifierar sig med sina flaggor och sina dräkter, ofta undermedvetet, ofta kollektivt. Det är mycket starka symboler.
Vad signalerar då blått som Sverige har ikväll?
Blått är en färg som används väldigt mycket i västerlandet. Den mest använda av alla flaggfärger. Märken, skyltar, även i varumärken, masskommunikation. Det är det pålitliga, det stabila, respektabla färgen. Används mycket politik till det ändamålet bland annat.
Och vad signalerar då den gula färgen som Ukraina då har ikväll?
Den gula är en mycket lämplig sportfärg, för den använder vi ofta till taxibilar, expressförsändelser, saker som ska gå undan lite snabbt. Då använder man det ofta i industri till gult.
Men om det bara var färgerna som avgjorde, vem skulle vinna då ikväll?
Första laget kommer att vinna, det är vi säkra på.
Men om vi tänker att det var två färger som slogs rent psykologiskt, vilken färg har övertaget?
Jag har gult övertaget.
Jaha.
Ja, och man vet detta i kampsport, och man upptäckte det tydligt i olympiaden i Aten, och lottade man färgerna mellan rött och blått. Och är det jämnstarka kombatanter så tenderar rött att vinna. Så att är det jämnstarka lag så spelar detta en roll. Är det en stor differens har det ingen betydelse.
Och jag hörde också att det kan ha betydelse på vilka färger banorna i friidrotten har.
Ja, då, samma sak där. Att jag pratade med en kollega här tidigare, och man hade i Sydney blå löparbanor nämligen, och i Aten hade man röda löparbanor. Man springer alltså fortare i rött. det har funnits, det har använts mycket till gymboxhandskar, röda. Atletisk sport brukar vara rödbetonad, medan de snabba sporterna är mer guldbetonade.
Så varför är det så då, att det är atletiskt det ena och snabbt det andra?
Fotboll bör inte vara en brutalitetssport, sen är det kanske ibland, medan du tänker en ren kampsport som taekwondo, boxning, då är det ju mera blodsfärg än rött som man är ute efter.
Okej, men
vilken färg ska Thomas Nordgren ha på sin skjorta då för att lyckas i det här jobbet?
Mm, just det.
Men vilken färg tror du?
Ja. Och tittar man på en annan viktig i fotbollslaget, det är målvakten.
Men hörde du inte min fråga?
Jo.
Men du vill inte svara på den?
Ja, men jag är inte så hemskt fotbollskunnig själv.
Nej, men nu om det gäller att man ska vara programledare i radio som min kollega Thomas Nordgren. Har han valt rätt genom att ha på sig en skär skjorta, en rosa skjorta?
Tycker jag nog han har gjort, ja. För att det är något som kommer att minnas och synas tydligt. En rosa hinduerna använder den ju mycket som en maskulin färg. Att i många kulturer det är en väldigt tydlig, lysande färg. Ingen kommer att glömma bort det.
Men hur är det här med den röda färgen då? Är det därför det går så bra för Barcelona och Liverpool? För de spelar väl i rött?
Mm, vissa röda lag är kända för detta, ja.
Ja.
Och som jag pratade med din kollega, man har i National Hockey League också tittat på utvisningsminuterna. Att rödsvarta, gulsvarta lag har flest utvisningar. Så att vissa färgkombinationer är mer provokativa än andra.
Okej. Okay. Så... Så vad vore det ideala då?
Ideala är färger som är tydliga. Det ser du ofta i hockeydräkter, fotbollsdräkter. Kontrastrika färger som också gör att spelarna ska se lite bestämda, låt oss säga övertygande, kanske hotfulla. Så du får ett visst psykologiskt övertag med vissa färgkombinationer. Men sen har du andra aspekter. Du kan exempelvis ha en sån målvakt som är alldeles gräsgrön så att ingen människa ser var han är och smälter in i bakgrunden. Det där är mycket, mycket svårare att upptäcka.
Men om domaren har någon politisk övertygelse, kan han bli påverkad då om spelarna är blå eller röda? Eller gröna?
Nolikt. Vi påverkas vare sig vi vill eller inte. Nationalfärger, flaggor, politiska färger, militära färger, det följer oss hela livet igenom.
Tack så mycket Carl Ryberg,
psykolog
och färgforskare, för att du spred lite ljus över detta. Hur är Staffan Stjärnholm? Är det här någonting som Svenska Fotbollförbundet kommer att ta till sig?
Ja, alltså, vi är ju vana att spela i vårt bortaställe också. Sen som i fjol så mötte vi Ukraina i Charkiv och lyckades vinna med 1-0 trots att vi hade blått och inte gult. Så att... Jag tror inte man ska dramatisera färgförhållanden, och våra fans kommer ju ha väldigt mycket gult på läktarna och hela inramningen i sig som kommer ju vara blågul på alla våra matcher. Eftersom vi spelar alla matcher i Kiev så kommer det naturligtvis att kännas hemtomt på sitt sätt.
Men har ni övat även i bortaställen så att ingen av spelarna blir förvirrad när det plötsligt är blått istället för gult?
Ja, som sagt, vi spelar ju borta matcher ganska ofta och så att de är vana att använda även det här stället, så det ska inte vara några konstigheter.
Okej, tack så mycket då Staffan Stjärnholm.
Tack.
Ja Louise, idag är det precis 50 år sedan den berömda flykten från fängelseön där utanför San Francisco, Alcatraz.
Det är obehagligt att tänka på.
Varför det?
Tänk att vara så instängd och bara tänka på flykten och sen försöka gräva det ut med en sked och sen kanske vara en farlig person också. Alltihop är obehagligt tycker jag.
Ja.
Både inlåsningen, flyktförsöken och hela tanken på att någon ska bli bättre av att sitta i finkan. Och sen vissa som naturligtvis måste frihetsberövas. Jag tycker allt det där är jobbigt.
Ja, har du varit på Alcatraz?
Nej, det har jag inte, men det har du säkert.
Ja, jag har varit där 2 gånger. Man åker båt, det är en fantastisk turistattraktion. Fängelset är ju stängt. Och de mest återvärda turistguiderna, vet du vilka de är?
Det är före detta fångar.
Precis. Men de börjar ju ta slut nu så att säga, för det har varit stängt i 50 år. Eller det har inte varit stängt i 50 år. Men, men jag har faktiskt guidats av en fånge som suttit där. Han signerade en bok nämligen. Och jag tror, jag kommer inte ihåg vad han heter, men jag har den där i bokhyllan.
Men han
hemma.
Blev fri till slut.
Han blev fri till slut, för han satt tiden ut för ganska små grejer. Ja. Inbrott under...
Långa fängelsestraff. Ja. Mm.
Men det var alltså tre fångar som stack för 50 år sedan. Frank Morris, också bröderna John Angelin 82 och Clarence Angelin 81, det är vad de skulle vara idag, om de lever. För man har aldrig
man
hittat
vet
dem.
Inte. Det är det jag tycker är så obehagligt. Också. Man har varken hittat liken eller dem i liv. Nej. Det är jätteobehagligt att tänka på, tycker jag.
Är det djur som har ätit upp dem? Eller sen gjorde de ju också... Först grävde de ju med den här skeden och sen så hade de...
Papier-mâché skeddockor av sig själva.
Ja, just det, för att det skulle dröja innan de upptäcktes. Sen forcerade de stängsel och murar. Och sen byggde de någon flotte utav 50 gamla regnrockar.
Ja.
Men
vad hade de gjort för brott? Var det allvarliga brott? Vet man det?
Jag tror det var bankrån och det var relativt allvarliga brott. Ja. Men ja, sen är det ju fortfarande en detektiv, Michael Dyke, som är satt på det här fallet. Och de står fortfarande på most wanted-listan i USA.
Så att om man hittar dem skulle de hamna i finkan då igen?
Ja, fast de kunde ju skriva en intressant bok.
Eller, ja, det är fascinerande. Ja,
kan man leva så där länge med en annan identitet?
Jag tror det går.
Jag tvivlar. Ja, Louise, vad är ditt förhållande till Samuel Beckett?
Jag har studerat litteraturvetenskap. Jag har läst flera av Beckets böcker. Och en gång så gjorde jag ett radioprogram om Samuel Beckett också.
Jaha,
det
kan ju det mycket.
Det var ett jubileum. Jag vistades, jag var på Irland. Reste runt i Samuel Beckets spår.
Oj, då kan ju det
gjorde
mycket mer
jag,
än jag.
Och jag har läst flera av hans böcker. Jag har till och med läst någon bok på franska. För han bytte ju språk sen och började skriva på franska.
Men är det inte dramatiken som är hans stora grej då?
Ja, men hans böcker är ju helt underbara, hans romaner.
Jaha, jag tror inte
mycket
jag
nyskapande,
dem.
Lite konstiga. Malone dör och sånt, det är bra.
Jag kommer ihåg att jag såg Ernst-Hugo Järegård och Jan-Olof Strandberg där i Väntan på Godot utan att förstå så mycket.
Man behöver inte alltid förstå så mycket.
Men, ja, sen så är alldeles, det var inte så länge sedan det här Mikael Persbrandt och Johan Rabeus gjorde den på... Stadsteatern här i Stockholm.
Men jag tycker han är rätt rolig också, även om det är dystert.
Ja, en absurd humor får man säga.
Jag har varit där han bodde också, hans födelsehem har jag varit.
Jaha.
I
hur var det? Hade det blivit det museum?
Nej, det var inte museum, det var väldigt lummigt. Det var ett villaområde och så var det väldigt lummigt.
Var
det då? Det var liksom en förort, jag minns inte exakt. Vi gick runt där och gjorde stå uppe i terrängen. Det minns jag. Ja,
alltså i Väntan på Godot brukar ibland beskrivas som en pjäs där ingenting händer två gånger, tror jag i något sånt här citat. I alla fall, i helgen så doktorerade Charlotta Palmstierna Einarsson i ämnet rörelserna i Samuel Beckets pjäser på Engelska institutionen på Stockholms universitet. Och hennes opponent Stephen Connor, professor i modern litteratur, hade rest hit från London och verkade rätt förtjust i vad han läst. Så här sa han.
I think that this is a major contribution to the understanding of Beckett. But beyond that, I think a major contribution to the understanding of the work of the arts and especially the performing arts.
Ja, professor Connor säger att avhandlingen är ett stort bidrag till förståelsen av Beckett, men den ger också en bättre förståelse för konsten och framförallt scenkonsten. Välkommen hit, Charlotta Palmstierna Einarsson. Det verkar som du har gjort ett gott intryck. Ska inte opponenten vara mer kritisk?
Mm, tack så mycket.
Thomas dräver lite myt om hur det går till.
Nej, för numera är allting uppgjort i förväg.
Nej, det är inte uppgjort, men det handlar om att se styrkan och bristerna. Och då ska man också se styrkan, annars är det en dålig opponent, eller hur?
Ja.
Men till då huvudfrågan, vad är det som fick dig intresserad av just rörelserna i Beckets verk?
Ja, jag är ju från början dansare, utbildad dansare och danspedagog. Och kände väl under min tid som dansare och danspedagog att vi vi är väldigt fokuserade på hur man utför rörelser. Inte så mycket på vad de betyder. Och jag började läsa engelska vid Stockholms universitet redan 93. Och det var delvis för att jag tyckte att, dels tycker jag om litteratur har alltid gjort. Och kände att i litteraturen där finns det ju en riktig toolbox, en riktig liten redskapslåda för att analysera texter och mening. Jag tyckte det var intressant att försöka se.
Men har han några tydliga anvisningar om rörelserna då?
Ja, i Beckets pjäser, till slut efter att ha studerat ett tag så hittade jag Beckett. Och där hittade jag exempel på en författare som hade ett stort fokus på rörelse. Det finns tydliga beskrivningar på rörelser, både i hans dramatik men också precis som Louis sa i hans prosa, i hans romaner.
Jaha, men jag tror jag har en känsla att det ändå är rätt stor skillnad på hur Ernst-Hugo Järegård och Persbrandt agerar, men det är det kanske inte.
Det beror ju väldigt mycket på förstås hur man tolkar. Tolkning är ju alltid, i scensätta är ett dramatiskt verk på scenen, det är ju en tolkning förstås. Men Beckett skrev väldigt tydligt hur karaktärerna skulle röra sig. Och när han själv arbetade som regissör, vilket han började med på 60-talet, då gick han också tillbaka till pjäser han hade skrivit tidigare och omarbetade dem. Och speciellt med fokus på rörelse.
Men varför tror du att rörelserna var så pass viktiga för honom då?
Jag tror att för Beckett så var rörelsen lika viktigt som språket. Man kan förstås säga att i språket finns det också rörelse. Vi har frasering, vi har pauser. Och Beckett var väldigt noga med hur långa pauserna skulle vara. Han till och med angav att det var skillnad på en paus som är angiven med 3 punkter i en text och en paus som är angiven med 2 punkter.
Men han hade jättemycket kontrollbehov på gott och ont. Han kunde inte riktigt slappna av.
Men regisserade han själv eller hade han koll på uppsättningen?
Han var regissör lite senare
han
i livet.
Precis, så då
kunde han liksom racka ner på om man tog 2 punkter istället för 3 punkters paus och sådär då?
Ja, absolut. Men sen så var han också väldigt noga med i arbetet med skådespelare att det var rörelsen och formen som skulle ge uttrycket. Istället för att man försöker att agera en psykologisk karaktär och att försöka läsa kanske en subtext eller förstå vad den här många skådespelare, det finns berättat om Beckets skådespelare som har försökt förstå den här karaktären de ska gestalta. Vad har den varit med om? Vad är det för historia som den här karaktären bär på? Och då har Beckett svarat att gör bara rörelsen, fokusera på formen så kommer uttrycket ur formen. Och det var en ganska svår process och det finns många, många vittnesmål om att skådespelare fick kämpa ganska hårt för att ge upp skådespeleriet och bara göra rörelsen.
Men som man skulle kunna liksom stänga av texten, för den är ju, ibland är den ju absurd, ibland är den obegriplig eller självmotsägelsefull och sådär, och fokusera på rörelserna.
Ja, jag tror inte att Beckett vill att man ska in... Så läser jag det. Det är ju inte det att det inte är meningen, att textens mening finns där. Den finns där hela tiden parallellt. Men Beckett var väldigt medveten om formens påverkan. Han sa till exempel i en intervju att han tycker att regissörer inte är tillräckligt medvetna om hur form, alltså en ovanlig form, en ovanlig rörelse, att den, när den upprepas och känns igen, också får en betydelse. Och han ställde ordet mot rörelsen. Han separerade text och rörelse så att i hans pjäser så får inte karaktärerna prata och röra sig samtidigt. Utan man delar upp det här. Och det gör ju att rörelsen får en lika viktig funktion som ordet.
Men skulle man kunna tolka I väntan på Godot, som jag nu mest har i huvudet, som en... Mer som man tolkar dans, att inte vara så intellektuell utan bara liksom sköljas över.
Ja, jag tror det. Det skriver jag om och det är en av de slutsatser som jag drar. Det är just det att jag tror att Beckett ville att man skulle ge upp det här tolkandet i stor del. Egentligen inte det att inte, naturligtvis, man kan aldrig komma ifrån det. Det finns alltid en tolkningsprocess. Och i den stund vi känner igen någonting så kommer vi också att se ett mönster och vi kommer att skapa mening. Men precis som med musik, att man kan ge sig hän till lyssnandet utan att behöva förstå varje ton och sätta den i relation till en betydelse. Så ville Beckett att man skulle kunna ge sig hän till betraktandet. Och då tror jag han använde det här rörelse, strikta rörelser och fokus på rörelser som ett sätt att både underminera språket men också för att presentera någonting som var egentligen obegripligt. Om man inte förstår, förlåt mig.
När man har läst din avhandling så kan man se och uppleva Beckets pjäs på ett helt nytt sätt då?
Ja, man kanske åtminstone har ännu ett perspektiv. Det är ju inte ett slutgiltigt perspektiv. Det är bara en läsning förstås, som andra. Men det är ett perspektiv som kanske kan befria detta, att man inte behöver förstå, precis som Louise sa i början. Och som du också nämnde, ja, det är konstigt, det är absurt, jag förstår det inte riktigt. Nej, men man kanske inte behöver det, man kanske kan ge sig hän till upplevelsen helt enkelt.
Men vad har hänt med dig när du har ägnat så många år åt detta? Har du ändrat din inställning till Samuel Becketts pjäser? Tycker du något annat nu som du inte tyckte innan?
Ja, det tror jag. Jag tror till exempel, om jag ska ge ett exempel så tänker jag att Beckett har ju ofta blivit beskriven som en pessimist och som en absurdist och som någon som kanske i det postmoderna sammanhanget ses som någon som ser att mening är bara konstruktion. Men det jag har lärt mig när jag har läst Beckett, det är att även om mening bara är en konstruktion så är den fortfarande meningsfull. Det finns en väldigt positiv känsla i det, tycker jag.
Det var någon på redaktionen idag som sa, är det här inte lite flummigt? Har du den invändningen någon gång?
Ja, det är klart.
Men den där, alltså, förlåt att jag säger det, att allting som man vill avfärda kan man ju säga att det är flummigt.
Ja.
Det är precis som att det kan vara politiskt korrekt eller ett ilandsproblem eller vad som helst. Det är ett sätt att få stopp på diskussionen.
Ja.
Ja.
Men jag bara frågar om du hade fått den invändningen.
Att det är flummigt, ja, jag har fått en invändning.
Eller,
men det
eller
kanske,
oprecis.
Ja, eller kanske inte tillräckligt litterärt. Ja, det har jag fått. Men samtidigt så tror jag att drama är ju litteratur förstås. Och precis som Louise säger, vad som är flummigt och vad som är litterärt, det kan man alltid diskutera. Och det är väl en av konstens uppgifter är väl att få oss att se på saker på ett nytt sätt. Och se att även i det här, att det som man kanske tror är flummigt kanske ändå har en mening. Det meningslösa har en mening.
Tack så mycket Charlotte Palmstierna Einarsson för att du kom hit och berättade om detta smala ämne som jag inte ens tror kulturredaktionen har tagit upp än. Blir det?
Det vet inte jag, det var länge sedan där jag var nu.
Okay. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja, Louise, jag tänkte spela en låt som jag kom på idag när vi satt och diskuterade på redaktionen. Ska se om du känner igen den.
Jag heter Annika, jag tralala. Och nästan jämt är jag glad, tralala.
Känner du igen den?
Ja, vagt.
Jaha, ja, du är kanske för ung för den. Jag kommer också ihåg boken Duktiga Annika.
Ja, den har jag sett.
Av Elsa Beskow. Den kom på 40-talet, så den var före din tid. Den börjar så här. Det var en gång en liten flicka som hette Annika som bodde med sin pappa och mamma i en röd stuga på landet. Annika var så duktig! Hon kunde tvätta sig själv och kamma sig och klä på sig och själv knäppa alla knapparna i livstycket. Och hon kunde hjälpa sin mamma med allt möjligt, både med att sopa och duka och torka disk och att vifta bort flugorna från Majros då mamma mjölkade, för Majros var deras ko.
Ja, det där, den kommer jag ihåg.
Ja. Den tredje Annikan som jag kommer ihåg, det är första avsnittet av tv-filmatiseringen av Pippi Långstrump från 1969. Då får man se när Tommy och Annika möter Pippi för första gången. De smyger in i det stora stökiga huset och möts där förstås av apan med kläder på och i en säng ett par stora kängor som ligger på kudden. Och så kastar Pippi av sig täcket och får frågan av Tommy och Annika varför hon sover med fötterna på kudden, och hon svarar att så gör alla människor i Egypten, och då svarar en skeptisk Annika.
Du har väl inte varit i Egypten? Har inte jag? Jag har varit överallt i hela världen.
Du?
Nej, nu ljuger allt.
Ja, nu ljuger jag. Det är för sorgligt. Men det är fult att ljuga.
Ja, en liten illustration av den ljugande, gränslösa, roliga Pippi som ställs mot den sanningsenliga, prydliga och kanske lite tråkigt präktiga Annika. Vem är du? Är du Pippi eller Annika?
Jag tror att jag är en kombination faktiskt. Det kanske är fel att säga, men det tror jag, för att jag är både kompetent, arbetar hårt och
men
samtidigt...
Men jag tror du är lite mer Annika.
Nej, det är jag verkligen inte. Då hade jag inte suttit här.
Nej, okej. Okay. Men för att
anledningen till denna... Jag tror faktiskt att jag är både och.
Vad hade du gjort om du hade varit Annika då? Varit ledarskribent?
Ja, men det är många av mina rollprogram som jag inte hade gjort om jag har varit 110% Annika faktiskt.
Mm. Mm. Vad hade du gjort mer exakt?
Om jag hade varit, ja, men då hade jag väl sett till att bli läkare och professor på Karolinska institutet. Jaha. Och faktiskt gjort ännu mer, nej, men gjort ännu mer nytta än vad jag gör idag kanske.
Ja, anledningen till denna långa prolog, det är att faktiskt en artikel i en nyutskriven skrift från Timbro där Paulina Neuding, chefredaktör för tidskriften Neo, har skrivit en text om de fantastiska framgångarna för svenska kvinnor. Hon skrev bland annat att majoriteten av alla universitetsstuderande och utexaminerade läkare, jurister och ekonomer är idag kvinnor. Och kvinnor har ju också, eller flickor, har mycket högre betyg redan i grundskolan och har därmed mycket mer att välja på när det gäller studierna i alla fall.
Men sen är slutlönen tyvärr inte högre än männens.
Nej, men det där kanske man kan,
ja, men det är bara
fixa.
Lite fakta i målet.
Jo. Men vad hon problematiserar, det är ju att varför vi då betraktar den duktiga flickan som pluggar och är ambitiös som om hon hade problem. Och i dagens Nyheter så tar Annika Strömmelin upp debatten och för den vidare med diskussion om starka, självtillräckliga pippiflickor som hyllas kontra duktiga Annika-flickor som till och med anses sjukdomsdrabbade. Om jag börjar, Annika, är det något med namnet Annika som ställer särskilda krav på att vara duktig?
Vilken fråga. Jag tänkte när du läste där Elsa Beskow, duktiga Annika, så kände jag bara det öppnade sig liksom någonting inom mig. Jag har inte hört den sen.
Det är hemskt.
Jag är född på 50-talet. Min mor läste den där för mig väldigt ofta. Ja. Det kanske bidrog till att jag... Nej, men jag är,
var det därifrån hon fick ditt förnamn då?
Jag vet inte, Thomas, det kanske var det. Jo, men jag var absolut en sån duktig Annika faktiskt när jag var liten, och kanske är det fortfarande. Mm.
Men du skriver ju idag, vilket jag också har noterat, att Pippi Långstrump, det är ju många inom den konservativa rörelsen som beskyller Pippi för det mesta för att ha förstört generationer. Men ligger det inte någonting i att vi liksom idealiserar Pippi och är lite föraktfulla mot Annika?
Jo, men absolut. Men alltså, det var ju det som var min huvud. Jag tyckte att Paulina Neuding skrev väldigt väl. Jag tycker hon är klok och skriver den tradition hon kom. Beskriver ju, hennes föräldrar kom till Sverige som flyktingar, som polska judar i slutet av 60-talet. Och hon har fått med sig det här som jag tycker allt för få i Sverige får med sig idag. Nämligen att det lönar sig att studera. Människor kan ta ifrån en mycket, men inte det man kan. Kunskap är ju nyckel till både att känna sig stark och glad och att ha ett självförtroende. Så att jag tycker att kvinnor är så duktiga på universiteten, det är väl helt fantastiskt, och det tror jag, det borde man ju liksom applådera. Men det jag inte tycker om med Paulina Neuding är att hon tog upp då Pippi som ett avskräckande exempel, och hon kan väl ha en poäng att Pippi i alla de här hysteriska filmerna som har gjorts om Pippi och alla dockor och alla himla sån här lekland och sådär. Där är det ju en karikatyr av Pippi som framställs. Men jag tycker att Pippi är, för mig i alla fall, så var Pippi en person som var väldigt... Alltså hon är ju väldigt ensam, stackars Pippi. Hennes mamma är död och pappa bor på andra sidan jordklotet. Hon behöver duktiga Annika. Hon behöver Tom och Annika. Man kan inte läsa den här historien om Pippi utan att ta med Tom och Annika.
Men Pippi, hon har ju en hög med pappas pengar.
Ja, men Thomas, det räcker inte. Man
samtidigt,
blir inte lycklig av pengar.
Men Annika Ström, Annika Strömlin, Pippi har någonting annat som jag tycker är jätteviktigt. Hon är ju kreativ.
Ja, men exakt.
Att utan det spelar ingen roll hur duktig du är om du inte också är kreativ i väldigt många arbeten.
Jag håller helt med dig, och därför tycker jag att, och det var väl det jag skrev, att Pippi behöver duktiga Annika och Tommy, men Annika behöver faktiskt Pippi också. För det är klart att det finns någonting som jag också tycker är den här duktigheten som är lite förtryckande. Man behöver också... Man behöver också fantasi och kreativitet och styrka mot.
Men Annika Strömmelin, tänk om din mamma hade sett någon film och döpt dig till Jane eller Jessica eller någonting sådär istället. Hade du varit en helt annan människa idag då?
Ja, jag vet inte hur sånt fungerar, men ja, varför inte? Nog är det lite formerande på något sätt.
Det tror jag.
Mamma, hon älskade ju Astrid Lindgren, för att jag kan ju alla de där böckerna. Hon läste Pippi också, så jag älskade Pippi. Men alltså, om jag ska vara riktigt ärlig, så var jag ju mer sån här snäll Bullerby. Det var Bullerby jag liksom drömde om. Så att jag menar, men jag är ett 50-tals barn. Det kanske är tiden, ja. Thomas. Du vet väl, du är väl precis som jag. Vi skulle ju vara snälla.
Pappa läste den där för mig också, tror jag. Mm. För jag känner igen den så väl. Vi har med oss en annan Annika också, Annika Lantz.
Hej!
Hej! Hur har ditt liv präglats av ditt namn?
Ja, det är en så spännande fråga. Men när du läste, det var så fint. Jag ville knappt att du skulle sluta läsa Elsa Beskow. Men då fick jag en helt ny bild. När du läste om den här Annika som kunde knäppa sin skjorta själv och allt det där, så tänkte jag att hon var i min ålder. Och då blev det inte lika beundransvärt, allt hon kunde.
Nej, men om du hade blivit döpt till någonting annat då? Hur mycket har namnet påverkat dig?
Ja, jag har ju faktiskt har tänkt på det här med Annika, framförallt för att hon har rosa byxor och gul t-shirt. Det har jag tänkt mycket på, och att jag har aldrig känt att det var jag. Men sen så till det känner jag mig i den falangen som menar att Annika egentligen bara är en fantasi, en mycket sjuk människas huvud. Och då kan man lättare främja sig från den bilden av den Pippi Annika bilden.
Men hur menar du då med sjuk människas huvud?
Att Pippi egentligen lider av, egentligen sitter hon i ett hörn. Nu tar jag det här från ett programblad som gavs ut av Stadsteatern när de satt upp Pippi Långstrump. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som hade skrivit det, men att Pippi kanske, tänk om det är så att hon bara är en väldigt sjuk, psykotisk människa som sitter i tvångströja, och alla de här figurerna är bara tankar i hennes huvud.
Jaha.
Det skapade en helt ny bild av mig själv som Annika i Tommy och Annika ändå, som jag tror frigjorde mig lite grann från den bilden.
Okej, Annika Strömmelin, vad tror du om den analysen?
Ja, men lite är väl så jag ser också, att det här är ju bara roller. Alltså, det är ju när man får den här berättelsen när man är liten, så har man ju både Annika och Pippi med sig. Och det jag menar är att man kan inte bryta ut den ena efter den andra. Det är ju roller på något sätt. Så ja. Det är en saga. Mm. Och nej, jag kanske inte tror att hon är liksom, att man ska lägga in på tvångsbehandling direkt. Men nog är hon både en sorglig figur och en ganska konstig figur. Mm.
Men
jag vill också säga att man vi hörde här som du hade plockat ut av Annika. Hon är ju inte duktig, hon är ju källkritisk. Och problemet att duktiga flickor har dåligt rykte är ju för att en så källkritisk person som en duktig Annika är ju alltid en fara för de som inte är Tommy. Jag tänker att egentligen Tommy vi ska prata om. Om det fanns fler duktiga pojkar i världen, så skulle vi sluppit den här finanskrisen till exempel.
Ja, men det har du rätt i.
Det är en intressantare text som Paulina ska skriva.
Men kommer de, nu är ju majoriteten utav ekonomerna som utexamineras kvinnor, så det kanske blir Annika som styr sen.
Det kanske löser sig.
Ja. Men vem... Vart leder det här egentligen, Louise?
Alltså, jag skulle vilja prata om det här ämnet i ungefär 3 timmar. Jag tycker det är superintressant. Och det är så mycket som jag vill säga om duktig hit och dit. Ja. Så det fyller timmar, men det har inte plats med.
Jag har inte träffat så många Pippi i verkligheten. Jag tror det är Pippi Lotteris har jag träffat, konstnären. Hon är liksom som Pippi. Men däremot är det ju massor med Annikor.
Men ser du de Pippi som finns? För jag tror att många kvinnor, när man är som mest kreativ, så får en kvinna ganska ofta höra, nu är du duktig, nu är du ambitiös, när det egentligen handlar om kreativitet och nyfikenhet. Det är också ett sätt att få tyst på kvinnor, tycker jag.
Fast jag tycker att ni är dumma mot duktiga Annika, för jag tror att det som är min poäng här, att jag tycker faktiskt att den här världen skulle inte fungera utan lite duktiga Annika.
Jag håller med, och man ska inte bli utskälld för att vara duktig.
Vi behöver henne också faktiskt.
Tack Annikorna Lantz och Strömmelin, och producent var Anders Diamant, och imorgon är det Louise.
Soldebatt, för emot.